Ska vi börja med att be tillsammans? Tack Jesus för den här dagen. Tack för att vi får komma som vi är. Att du välkomnar oss med öppna armar. Att vi får komma och möta dig Jesus i all ärlighet, all enkelhet. Trötta, ledsna, sjuka, glada, förväntansfulla. Herre, vi får komma som vi är. Och i din närhet så förvandlar du oss. I din närhet så blir vi någonting annat, Jesus. Det som vår nästa behöver. Det som vi själva behöver. Och vi får komma dig närmare. Jesus, jag ber att du ska leda mig i predikan. Heligande, låt det som kommer från dig få komma in i våra hjärtan och leda till handling. Så ber jag att det som inte kommer från dig får falla ner, får glömmas bort. Så att du får bli stor, så att du får äran och så att orden leder till praktisk handling. Amen. Jag heter Samuel Gunnarsson och var missionsarbetare i Ecuador för lite drygt 1,5 år sedan. Där var jag tillsammans med min familj, Emma, Silas och Sigrid. Beda, hon föddes här i Sverige. Där var vi 3,5 år och fick tjäna människor i vår omgivning. Vi fick lära känna människor från en helt annan kultur. Och vi fick lära oss så otroligt mycket om vad mission är för någonting. Jag tror att det här med mission är någonting som behöver kopplas åter tillbaka till grunden. Jag tror att historien har visat att mission har varit väldigt många olika saker. Som att tala om för folk vad de ska ha för kläder på sig. Eller sätta på dem kläder om de inga kläder har. Som att säga att det är viktigt att du lägger ner och slutar med det här och det här och det här. Som säger väldigt mycket om hur du ska se ut och bete dig till det yttre. Där har många fel begåtts. Men mission, tror jag, det handlar om att föra samman människor. Föra samman kyrkan, bygga broar. Därför att jag tror på en helhet där vi tillsammans blir mer lika Jesus. Där vi tillsammans blir starkare. Där vi tillsammans kommer närmare sanningen om oss själva och om vår nästa. Därför ska vi inte sluta med mission. Det är bra att vi skickar pengar. Det är jättebra att vi ger bistånd. Men vi får inte sluta mötas över gränserna. Det är jätteviktigt det här. För vi lever i en tid då, som är polariserad. Där man är antingen eller. Där väst dras åt ett håll och öst åt ett annat. Där syd åt ett håll och nord åt ett annat. Vi dras isär och vi stänger våra gränser. För vi vill skydda någonting som är vårt. Som ingen ska komma och tala om för oss hur det ska vara. Som ingen ska komma och ändra på. Det här som är vårt, det håller vi så krampaktigt i. Att det fullständigt blir meningslöst och dör. Under Jesu tid så var det en liknande situation. Det var en polariserad värld för judar och hedningar. Det var en stridighet kring hur man skulle betala skatt, huruvida man skulle betala skatt till kejsaren eller inte. Huruvida man skulle ta till vapen för att bli befriad från det romerska riket och dess inflytande på hur man levde sitt liv. Det fanns olika grupper, det fanns saduker som var liksom samhällstoppen, kan man säga. Som var de som hade det gott ställt och som drog förtjänst av att ligga bra till hos makten. Sen fanns det också fariseer som levde på att visa för andra människor att de dög inför Guds ögon. De hade sina lagar, de hade Mose lag, men de inkluderade även fler lagar och föreskrifter för att göra allting möjligt för att leva ett rätt och riktigt liv. Och så fanns det vanliga människor som levde på landsbygden, som levde av det skörden gav. Det fanns människor som var slavar, som fick hanka sig fram under deras herrars makt. Och så fanns det änkor och det fanns andra människor som levde på handel. Det fanns en, precis som idag, olika grader av människor i olika positioner i samhället. Jesus, han hade varit runt omkring och talat om Guds rike. Och när han talade om Guds rike så kom det massa människor och följde honom. Det bildades folkskaror omkring honom. Och en gång när en folkskara har samlats omkring Jesus så kommer massa barn springandes fram till Jesus. Och lärjungarnas reaktion på det är: stör inte vår mästare. Han har någonting viktigt att säga. Håll er borta. Men Jesus säger att barnen tillhör himmelriket. Att vi snarare ska bli som barn för att få komma dit in och få bli en del av det. Direkt efter det så kommer en man fram till Jesus. Det framgår att den här mannen äger mycket. Han har en position i samhället och han kommer fram till Jesus och säger: vad kan jag göra för att vinna evigt liv? Jesus säger: ja, vad säger lagen? Och då säger den här mannen: ja, men vilken av lagarna tänker du på? Och då radar Jesus upp inte hela Mose lag, utan de budorden som handlar om hur vi behandlar vår nästa. Mannen säger: jag har följt lagen hela mitt liv. Jag har gjort allting rätt ända sedan jag var liten grabb, ända sedan jag var 13 år har jag följt lagen. Och Jesus säger, vad bra, då vet du vad du måste göra för att vinna evigt liv. Du måste sälja allt du äger och ge till de fattiga. Oj. Det var inte det som den här mannen tänkte på. När han såg en mästare som hade skaror omkring sig av folk som följde honom. Han tänkte han skulle få några nyckelord för att förstå och göra, för att han skulle veta hur han skulle vinna evigt liv. Men Jesus sa till honom, om du vill försöka göra någonting av egen kraft för att vinna evigt liv, då får du sälja allt du äger till de fattiga. Vi ska ta och läsa ifrån Lukas evangeliet. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliets 19 kapitel, första versen. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor, för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren, hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och rädda det. Här har vi också en rik man som äger mycket. Skillnaden på Sakaios och den unge mannen som ägde mycket, det var att Sakaios, han hade inget vidare rykte. Sakaios, han var en tullindrivare som drog in pengar för Herodes och för det romerska rikets skull och för sin egen vinning. Så de handelsmän som kom in i staden med sina handelsvaror, med sina pengar för att handla, de fick betala till Sakaios och ibland ännu mer därtill. Sakaios, han var kortväxt, står det. Och man får känslan av att han beter sig som ett barn när han ser att Jesus har kommit. Han kommer inte emellan där, för han är ju kortväxt och liten. Och där är folkskaran som står i vägen. Så han klättrar upp i ett träd. Ett fikonträd. Och när han står där eller sitter och lyssnar och ser på Jesus, så kommer Jesus förbi och säger, kliv ner från trädet. Jag vill gästa ditt hem. Den här bespottade mannen, den här mannen som inte hade någon anständighet, som av samhället var någon som man såg ner på, den kom Jesus hem till. Sakaios kände förmodligen att Jesus mötte honom, såg honom, älskade honom för den han var. Och i det ögonblicket, alltså det blir en reaktion på det mötet. Zacchaeus känner att det som han har gjort fel, det vill han rätta till. Han vill skänka hälften av det han äger tillbaka till de fattiga. Och om man har pressat ut några pengar av någon så ska han ge 4 gånger så mycket tillbaka. Frågan är, skulle han ha någonting kvar efter det? Ser ni skillnaden i reaktion på den unge mannen som ägde mycket och Zacchaeus? Önskan från Zacchaeus kom inifrån i mötet med Jesus. Att göra rätt. En önskan om att rätta till. Den rike mannen som ägde mycket, han hade inte fokus på allting han ägde, utan på vad han skulle kunna göra själv för att vinna evigt liv. Efteråt, som Jesus har träffat Zacchaeus, så är Jesus på väg in till Jerusalem. Och han får syn på Jerusalem, världens centrum för judarna, den heliga platsen. Och han brister ut i gråt. I kapitel 19, vers 41 står det: när han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken, och de ska lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Mission har som sagt sett olika ut. Efter att Jesus gav missionsbefallningen och sa: gå ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Så har vi en mission som är rörelse utåt. Ut i världen. Och predika evangelium. Och vinn människor för Jesus. Men innan missionsbefallningen och under Jesu tid så såg missionen annorlunda ut. Då handlade det om att samla alla världens folk till en plats. Missionen var inåt, till Jerusalem och till templet. Det kom judar, kringspridda judar vid högtiderna från alla världens hörn för att få komma till templet och offra och ha gemenskap med Gud. Och det kom också folk som inte var judar, men som var gudfruktiga. Sådana människor som ville följa Gud, men som inte av födseln var judar. Dessa människor kom också till templet. Men eftersom det var så mycket människor som kom till templet, så uppstod det ett problem. Hela den platsen där de som inte var judar, de som var hedningar, fick be till Gud och tillbe Gud och vara i hans hus, Den platsen hade belamrats av kommers. Den platsen var en plats där man tog in tempelavgift. Det var en plats där man kanske betalade tionde också. Det var en plats där man köpte sitt offer, sina offergåvor. Det var helt fullt och kaotiskt. Så när Jesus kommer dit så är det väldigt få tillfällen som Jesus, det är väldigt få tillfällen som Jesus blir helt vansinnig, bedrövad och arg. Detta är ett sånt tillfälle. Han tar till en piska och försöker driva bort dem. Han välter bord och ska rensa rent den här platsen. För det är kallat ett bönens hus. Och detta var en plats som de judarna hade gjort till någonting annat än det skulle vara. De som handlade med pengarna där. Hedningarna fick inte komma in till. Nu ska jag berätta en liknelse. Det här är en liknelse. Så ni får ta det för vad det är. När vi svenskar reser ut i världen så lägger vi bort det där lagom. När vi svenskar är ute och reser i världen så pratar vi vitt och brett med människor om hur fantastiskt Sverige är. Vi har IKEA. Har du hört ABBA? Du kanske har hört om bilen Volvo. Vet du att vi har ett välfärdssamhälle som tar hand om alla människor? Vi har ett socialt skyddsnät som man inte kan skåda någonstans annanstans i världen. Till och med politiker åker ut och pratar om den svenska modellen. Om A-kassa, om rätt till sjukvård och skola. Och jämställdhet och så vidare och så vidare. Vi blir inte blygsamma när vi pratar med våra internationella vänner. Det är nämligen så att jag ser framför mig hur Sverige är detta tempel. Ditt människor skulle få komma för att bli befriade, upprättade, få vara i gemenskap med Gud. Sverige är detta bästa land i världen. Det om man kommer dit in så blir alla problem lösta. För vi är bäst. Under en tid så var den här förgården i Sverige öppen för människor i nöd som ville ta sig hit. Människor kunde få komma hit till Sverige och få skydd. Men eftersom vi är tvungna att rå om vårt land, vår välfärd, vår svenska modell, vårt folkhem, våra rättigheter, så kan vi inte ta emot hur många människor som helst. Vi måste tänka på marknaden och på skatterna och på pengarna. Alla kan ju inte vara arbetslösa. Vi kan ju inte hjälpa hur många människor som helst. Därför så förvägrade vi människor hjälp i vårt land. Någon annan måste ta ansvar. Inte bara vi. Och det här har lett till att människor som är på flykt, människor som är krig, som flyr till vårt land, inte får skydd på grund av vår trygghetskänsla, vår önskan om att skydda oss själva. Jesus är stenhård när det kommer till den punkten. Jesus, han kämpade, han gav sitt liv, han predikade evangelium för de fattiga, för de utstötta, för de som behövde hjälp. Men han fullkomligt blev rasande när de förvägrades rätten att få bli räddade, att få hjälp. Därför är han så benhård mot den rike mannen som ägde mycket. Och därför så går han fram med piskan i templet. Det finns en till dimension av detta. Och det är att vi inte bara är ett välfärdens tempel här uppe i norr, utan vi kan också liknas vid en elit som vet hur man tar hand om människor. Vi vet vad jämställdhet är. Vi kämpar för jämställdhet. Vi kämpar för allas lika värde. Vi vill liksom bli nummer ett i världen. Och vi talar gärna om att vi är bäst på det. Men när det kommer till kritan, när det här prövas, så orkar vi inte ända fram. För att en flykting från ett annat land som kommer till till oss är inte lika mycket värd som en människa som är uppvuxen här i Sverige. På frågan vad som kommer hända på domens dag, så säger Jesus att jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag behövde kläder, men jag fick inga kläder. Jag behövde husrum, och jag fick inte tak över huvudet eller plats att se. Så när vi kommer till vår Herre som svenskar, säger vi har varit duktiga. Vet du vad, Jesus? Vi är bäst på jämställdhet. Vi är bäst på att ta hand om människor och varandra. Då säger Jesus, jag känner dig inte. För jag var den där flyktingen som inte fick komma in. Tro mig, det här är inte lätta saker, och det är inte lätt. Det är inte så att jag står här uppe och säger att att det är lätt för det här är jobbiga saker. Men vi ska läsa i Jakobs brev kapitel 2, vers 1. Mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samstämmigt en fattig man i smutsiga kläder. Och ni då bara har ögonen för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig. Men till den fattige, ställ dig där borta. Eller ställ dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar. Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i världens ögon och skänkt dem tron, skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Läget i Sverige idag är stabilt. Men det finns en grupp människor som lever i boenden där snaran har dragits åt. Det är människor. En del av dem försöker ta livet av sig. En del av dem har gått in i psykoser. Vissa människor mår fruktansvärt idag därför att de har fått ett utvisningsbesked. Det finns barn i Sverige idag. Inte i Saudiarabien, utan i Sverige. Som hålls i förvar i fängelseliknande förhållanden på Migrationsverket för att utvisas. Jag tror att Jesus är mitt ibland dem. Men Jesus kallar oss till att vara vid deras sida, att stå upp för deras rätt, för deras mänskliga värde. Vi som kyrka måste ta ställning i den här frågan. För att Jesus gråter inte bara över krigets offer. Jesus gråter över ett land. Som har byggt murar. Jesus gråter över en kyrka som är tyst. Och det värsta som kan hända är att den bryts ner. Under massor av år har vår kyrka brytits ner. Vi blir med vissa lysande undantag bara färre och färre kristna medlemmar i en kyrka i vårt land. Och som svar på det så kommer det människor som behöver vår hjälp. Det kommer människor som vi är kallade till att ta hand om. Och erbjuda en plats. Vad stod det egentligen? Det stod, men de visste inte hur de skulle göra. När det stod, de ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Tiden är inne för Guds besök, kära vänner. Vi får besök av Gud. Det gäller att ta vara på den möjligheten. När Jesus stod på korset så brast förhänget, förlåten. Och Guds hjärta öppnades för alla människor. För alla folk. Alla fick tillträde. Templet bröts ner. Det fysiska templet bröts ner. Men Guds rike utbredande. Guds rike växte. Låt oss be. Tack Jesus för att vi får vara enkla människor. Tack Jesus för att vi liksom kan med säkerhet veta att när vi kommer till dig, Jesus, så vill du upprätta oss, frigöra oss och rädda oss. Och vi kan med säkerhet veta att vi får komma till dig, att du tar emot oss. Du säger inte att du inte har tid eller pengar för att klara av oss. Du tar emot oss. Och Jesus, vi längtar efter att få leva i din närhet, i din gemenskap, så att våra ögon öppnas för våra bröder och systrar, våra medmänniskor runt omkring oss. Vad hjälper det om vi följer lagen, om vi gör allting rätt, men inte älskar vår nästa som oss själva? Jesus, hjälp oss. Amen.